Podplay.
Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Det enda perspektivet som räknas, försvara perspektivet.
Och idag ska vi ta upp ett uppmärksammat fall från Småland, Gislaved, där en syster gav sin funktionsnedsatta bror tramadol, vilket gjorde att han avled och dog.
Och frågorna vi kommer ställa oss idag, eller framförallt frågan, det är var går egentligen gränsen mellan dödshjälp och mord?
Okej, men Martin, berätta vad som hände.
Ja, det handlade om en syster som hade en funktionsnedsatt bror. Han hade en viss typ av autism eller någon form av funktionsnedsättning inom autismspektrat. Och läkare som hördes i målet ansåg att han hade en mental ålder mellan 9 och 10 år, det vill säga att han var i sinnet som ett barn. Och det var en syster som var orolig för att brodern skulle bli omhändertagen. Och det var ostridigt att det fanns en risk för att den här personen skulle bli omhändertagen. Och även brodern som var väldigt orolig för detta, för han hade drabbats av viss trauma i yngre ålder.
Ja, men precis. Och omhändertagen, det var inte bara vilken typ av omhändertagen som helst, utan tvångsvårad och inlåst helt enkelt.
Precis, och det var hans största skräck i livet. Och det som hände och det som blev föremål för prövning, det var att hon hade givit honom en dödlig dos av tabletter, när man bestämt tramadol.
Mm. Men det var inte hon som hade liksom tvingat i honom, så att säga, utan hon hade ställt fram de här tabletterna och sen hade han tagit dem själv.
Precis, hon hade hjälpt honom att skölja ner och hållit i muggen och levererat, tagit fram tabletterna. Men han hade gjort själva handlingen, det vill säga han hade svalt, han hade liksom agerat själv och frivilligt tagit medicinen. Men frågan i målet var ju, visste han om vad han gjorde och visste han om att han skulle dö till följd av detta? Visste han om att det var en dödlig dos av tabletter? Så frågan i målet var och kom bli först och främst om han ville ta sitt liv överhuvudtaget. Och det andra, det var om hon hade lurat honom. Det vill säga, hade hon lurat honom att ta den här dödliga dosen medicin eller gjorde han det helt frivilligt för att han just ville ta livet av sig? Men Kristoffer, vad var det den här systern åtalades för?
Mm. Ja, men i första hand mord för att ha gjort på det här sättet då. Och i andra hand uppmaning till självmord.
Och det är en ganska ny lagstiftning.
Ja, det är en ny lagstiftning som har kommit till med anledning av vissa uppmärksammade fall på sociala medier där personer har blivit hetsade till att begå självmord. Så såg ansvarsyrkandena ut. Och det här kom att bli en väldigt intressant rättegång.
Men kanske ska först bara ta frågan om vill han begå självmord eller inte?
Mm. Ja, som du var inne på Martin, så en av de första frågorna var ju om han ville begå självmord eller inte. Och där såg bevisningen lite besvärande ut för systern. Hon själv, hon hävdade att det ville han. Och hon hävdade också att det var hon som kände honom bäst. Men det fanns uppgifter som pekade åt en annan riktning också. Nämligen personliga assistenter då som hade träffat honom vid flertalet tillfällen, som då beskrev att de tyckte inte att han ville ta livet av sig, utan tvärtom verkade vara sugen på livet och ville leva vidare.
Men samtidigt, om man nu ska vända på det, vilket då jag misstänker att försvararen försökte göra, så hade de också uttryckt att han hade ett visst självskadebeteende, vilket är kopplat till en förhöjd risk för självmord. Och att han också hade haft en väldigt mycket ångest, att ångesten hade blivit värre de sista veckorna, även om han också varit glad. Så att det var en tingsrätt till hennes nackdel, men jag kan tycka att man nog även kan argumentera att de personliga assistenterna talade i riktningen att han hade ett självskadebeteende, han hade ångest. Visst skulle kunna vara som systern sa, framförallt med det här som vi pratade om inledningsvis, att han riskerar att bli tvångsomhändertagen och inlåst, vilket var hans största skräck i livet.
Ja, för tingsrätten landade i då att hon har visst tolkningsföreträde mot bakgrund av sin relation till honom då. Alltså med tolkningsföreträde menar jag helt enkelt, menar tingsrätten helt enkelt att ja, det kan vara så att hon vet mer om hans inre liv än andra gör, eftersom hon känner honom bäst. Men jag håller med dig, vad de tar upp, Martin, det är ju att det här självskadebeteendet då som han hade, det menade tingsrätten då var mer ett liksom uttryck för hans allmänna ångest. Och det där har jag lite svårt att köpa, alltså, för att det fanns också uppgifter i målet om att han hade försökt ta sitt liv tidigare men inte lyckats då av olika skäl. Och precis som du säger, Martin, ett självskadebeteende kan ju vara ett tecken på att man vill ta sitt liv.
Precis. Både personer med självskadebeteende och personer med ångest är överrepresenterade i självmordsstatistiken, och framförallt om man kombinerar de två så är det definitivt förhöjt. Så att jag håller inte alls med tingsrätten där, utan tvärtom hade jag nog kallat in någon expert som hade uttalat sig och sagt att nej, detta innebär att han har en högre risk. Och sen kommer systern in, och där var alla överens om att det är systern som känner brodern bäst. När han fick ångestattacker var det bara systern som kunde lugna honom, och hon visste mest om sin bror.
Jag tycker du sätter fingret på någonting där, Martin, för att vad tingsrätten säger är ju då att hennes uppgifter får inget vidare stöd i utredningen, vilket man först och främst ska reagera på bara det, nämligen alltså det låter som att hon på något sätt måste bevisa det hon påstår när det är egentligen åklagaren som ska motbevisa det. Men du sätter fingret på någonting på det sättet att man kanske skulle ha plockat in någon form av sakkunnig här som så att säga kan tolka, eftersom det uppenbarligen är så att tingsrätten tolkar självskadebeteendet på sitt sätt som lekmän, som jag förstår det, så kanske det är bra att ha in någon expert. En gång till, vad sa du?
Okunniga lekmän till
och med. Ja, precis.
Alltså det är ju ofta så, det finns ju mycket, nu har jag blivit en ofrivillig expert på självmord i och med att jag hade ett stort mål där i princip hela invändningen var att de här har begått självmord. Vilket det också köptes av hovrätten och till viss del också tingsrätten. Men där var det ju många myter om självmord som folk bara, men om man bygger självmord så lämnar man ju såklart självmordsbrev. Och så är det ju inte alls. Och personer med självskadebeteende, de vill ju inte ta livet av sig, utan de bara markerar. Och det är så tingsrätten här, men egentligen verkligheten är helt fel. Och personer med ångest, personer som har den typ av diagnos som han har, är överrepresenterade i självmordsstatistiken. Så att,
ja, och det faktum att man är lite glad den dagen man ska göra det, det betyder inte att man inte ska göra det, utan då är man istället liksom glad över att man har fattat sitt beslut, eller hur?
Precis, tvärtom. Jag hade någon professor i det målet som uttalade sig att nej, stopp. Det som tingsrätten säger här, men han verkar vara glad i senaste tiden, brukar vara för att man är lättad, för man egentligen tagit det här beslutet och man vet att jag ska inte längre ha ångest, utan nu kommer jag slippa den. Och då blir många personer sista dagarna tvärtom glada. Mm. Vilket då är en vanlig myt, att tänker man, men då kan man inte vilja begå självmord.
Men för att ta tingsrätten i försvar här lite grann, så funderar jag på om det är så att man menar att han så att säga har svårt utifrån sina personliga förutsättningar, har svårt att förstå konsekvenserna av att ta sitt liv. Det vill säga, vad betyder det? Vad betyder det att man tar sitt liv? Betyder det att man aldrig kan komma tillbaka eller vad som helst? Va? Och det är ju där då den här frågan om hans mentala ålder. För att, så vet vi, jag förstått, så var han drygt 30 år gammal, den här personen. Men rent mentalt, alltså utvecklingsmässigt, så fanns det då en läkare som hade varit hans behandlande läkare en viss tid, som kom och uttalade sig om att hans mentala ålder var någonstans runt 9-10 år.
Och att han hade i princip inget konsekvenstänk alls. Och personliga assistenterna sa också att han satt man fram medicin framför honom, så tog han då, man reflekterade och tänkte så mycket kring det. Så att tingsrätten kanske landar lite annorlunda vad du och jag gör. Att de säger att nej, men han var inte självmordsbenägen, eller i vart fall inte särskilt självmordsbenägen. Medan du och jag säger att jo, men det är, med tanke på vad systern säger och de personliga assistenterna säger, så skulle man definitivt inte säga att den invändningen är motbevisad. Och då måste man ju tänka, men vad händer den här aktuella dagen när hon gav honom tabletterna? Och då blir prövningen också lite mer komplicerad, men den blir ju definitivt bättre för systern om man kommer fram till att han är självmordsbenägen jämfört med motsatsen.
Mm.
Men vad händer den här aktuella dagen, Kristoffer?
Ja, och där har man ju framförallt då systerns uppgifter, alltså den tilltalades uppgifter. Och man får ju lite intryck av, alltså utifrån perspektivet, bevismässiga perspektivet, om hur pass enkelt eller svårt det var att döma henne, att hon hade pratat ganska mycket i förhör. Alltså. För flera av de sakerna som hon själv säger är sånt som används emot henne. Mm. Apropå det här temat, ska man utnyttja sin rätt och inte uttala sig och medverka i utredning och så vidare. För det hon, det man kommer fram till från tingsrättens sida, och som jag förstår grundar sig huvudsakligen på vad hon själv har sagt.
Och i förhör huvudsakligen, nästan bara.
Ja. Det är att hon tar fram de här tabletterna, det är på hennes initiativ. Hon ställer fram dem och till honom, och så som du tidigare berättade, de personliga assistenterna har förklarat att det är så de brukar göra, ställer fram hans medicin så att säga. Hon ställer fram de här tabletterna och så säger hon att om du tar de här så kan du bli en ängel.
Och, då, och sen sa hon dessutom även att det låter jättehemskt att lämna den här utvägen, jag såg ingen framtid för honom. Och det tolkar man ju som att hon såg ingen framtid för honom, därför vill hon ta hans liv. Men man kan också tolka det på motsatt sätt. Mm.
Precis, ingen framtid för honom är inlåst i liksom tvångsvård.
Precis.
Nej, och då glufsar han i sig de här tabletterna. Och hon säger själv att hon blir förvånad över hur snabbt han liksom svalde det här själv. Och det ledde då till att han dog, konstaterade man från rättsläkaren. Att han hade 7 gånger högre doser av tramadol i kroppen än vad som är en normal dos.
Och hon hade, det som du konstaterade man utifrån hennes egna uppgifter, inte förklarat särskilt väl för honom konsekvenserna och vad det innebar att ta alla de här tabletterna. Och att han då tyckte man var motbevisat att han inte förstod med tanke på hans diagnos, att han hade en mental utveckling som en 9-10-åring. Att han då inte, om ingen förklarar för honom och ingen har sagt till honom, han är inte självmordsbenägen, komma fram till från tingsrätten, att han skulle då skulle förstått att han skulle dö av detta. Det kommer fram till att det har han inte förstått. Så hon har i praktiken förgiftat honom. Hon har då förgiftat honom, hon har lurat honom. Det är tingsrätten slutade i helt enkelt. Och det berodde ju på att han är inte självmordsbenägen. Hon har inte förklarat enligt hennes egna uppgifter tillräckligt mycket konsekvenserna av vad det innebär av det här. Och han har inte förstått det med tanke på vad läkaren berättade om hans mentala ålder.
Mm. Och då beträffande läkaren då, så ska ju för sig sägas då att där fanns det ju uppgifter om att hans utveckling hade så att säga blivit bättre i tiden efter det att läkaren slutade behandla honom då, vilket var ett år innan händelsen. Och det hade faktiskt både personliga assistenter och då den tilltalade berättat om.
Och läkaren träffar ju honom väldigt sällan dessutom. Så, att...
så även här, alltså, man ska liksom tänka på vad hade man kunnat göra från försvarets sida, så kanske även här var att inhämta en second opinion, ja, helt enkelt. Om vad tror vi om hans konsekvenstänk utifrån de kanalanteckningar som finns här och utifrån de muntliga uppgifter som finns i det här målet. För det är klart att när man som domstol hör 9-10-åring och sen får man höra att man ska bli en ängel när man tar de här tabletterna.
Och man har inte förklarat vad det innebär.
Nej, det låter inte bra. Alltså.
Nej. Och det kan ju, jag köper hur tingsrätten tänkt att du har förgiftat ett barn.
Mm.
Det är klart att barnet inte förstår konsekvenserna av det här.
Nej.
Du lägger fram giftiga tabletter framför ett barn. Barnet sväljer tabletterna eftersom barnet alltid sväljer tabletterna. Det är ungefär så man resonerat. Ja. Och då kan jag köpa det 100%. För lägger man som förälder fram giftiga tabletter till sitt barn och säger svälj det här, det är klart att man dömts i 999 fall av 1000. Så att utifrån det perspektivet köper jag att man dömer.
Men frågan är så att säga om bevisningen verkligen kan leda till de slutsatser. Vi har egentligen en 30-åring här och det är bara en läkares ord om hans uppfattning om hans mentala ålder. Hur vet han det?
Och dessutom, även om man har den här mentala åldern,
ja,
så kan han ju fortfarande vara av den uppfattningen som egentligen personliga assistenterna bekräftar, systern berättar om. Det vill säga att han hade mycket ångest, han hade ångestattacker. Han ville inte leva, han hade ett självskadebeteende. Och då hamnar man ju helt annorlunda.
Ja, men precis, alltså, det måste man väl, kan man väl ändå tänka sig, att om man skadar sig själv och man märker att det här gör ont och jag mår dåligt nu. Nu har jag skurit mig själv på handleden och jag börjar tappa blod och jag börjar må dåligt. Jag känner liksom hur kraften går ur mig. Har man gjort det ett antal gånger så förstår man att när kraften tar slut helt kanske så kommer jag inte komma tillbaka.
Precis, och det är det, men sen i frågan, och det är det som nog tingsrätten landade i, förstod han verkligen vad död var? Förstod han vad självmord innebar? Och förstod han att de här tabletterna var så giftiga att han skulle dö? Och det är egentligen två prövningar. Du och jag landar kanske inte riktigt där tingsrätten landar. I varje fall hade man inte landat där, tror jag, om man hade haft ett annat försvar och bättre och experter åberopade. Det vill säga, då har man nu landat att han har nog en tendens, och det är inte motbevisat i alla fall, att han vill ta sitt liv. Det skulle kunna vara så, det skulle inte kunna vara så, men det är åklagaren som bevisbördan.
Precis, så det är två led som du säger. Och låt oss säga då att man kommer fram till att nej, men han ville nog. Det är inte motbevisat att han ville ta sitt liv. det andra ledet då,
har han förstått?
Har han förstått?
För även om man vill ta sitt liv och du
vill han göra det just med, genom att ta de tabletterna?
Just där och då. Och förstod han vad det innebar.
Exakt.
Och vad hans egna vilja är, hans egna handling.
Och vad säger du om det, Martin?
Ja, där blir det lite svårare. För även om man kommer fram till det så måste man ju komma fram till vad förstod han och vad förstod han inte. Men där är det ju oerhört oklart. Man spekulerar lite utifrån hennes egna uttalanden och tar egentligen lösryckta citat och klistrar in dem där det passar tingsrätten utifrån att man vill döma. Men jag tycker inte att det är bevisat bortom rimligt tvivel att han inte förstod. Det skulle kunna vara så att han förstod, det skulle kunna vara så att han inte förstod. Men jag tycker inte det är bevisat att han inte vill ta sitt liv. Jag tycker inte det är bevisat att han inte där och då förstod. Kanske förstod han, kanske förstod han inte. Och då är det ju så i Sverige att då måste man fria.
Och där håller inte jag med dig, Martin, utan det som vi har kunnat läsa oss till så att säga i den här utredningen och i den här domen, så en tilltalets bekymmer här, om jag får uttrycka mig så, det är att hon säger är liksom du kan bli en ängel.
Och har inte förklarat konsekvenserna.
Nej, och säger inte du kommer dö, du kommer aldrig komma tillbaka till oss, till den här världen som du befinner dig i nu. Bara så att du vet det nu, det här är liksom, tar du de här tabletterna, då är du körd, då är du borta. Hon säger inte att hon har sagt så till honom. Och då tycker jag att då spelar det ingen roll, som vi var inne på, om han var självmordsbenägen eller inte och ville ta sitt liv eller inte. För då är det inte bevisat att han ville göra det på det sättet. Och då
menar jag att
det räcker att döma.
Och sen, nu har både du och jag yngre barn, men jag har lite svårt att veta exakt vad förstår och inte förstår dels en 9-10-åring och exakt vad han lär ju inte ha varit exakt som en 9-10-åring, för han har ju ändå en större erfarenhet än en 9-10-åring. Så det är svårt att spekulera i. Han kanske fattade absolut det här citatet att du kommer bli en ängel, han förstod kanske direkt. Eller så förstod han inte alls.
Då måste ju i så fall den tilltalade förklara det.
Precis, och det kanske var det som var otydligt, frågeställningen från advokaten eller från åklagaren.
Och det är det jag försöker säga, liksom, att utifrån de uppgifter som har lämnats därifrån så förstår jag att man dömer. Men självklart, om man förklarar, nej men jag och min bror har alltid suttit och pratat om att ängel betyder att man är död och kommer till himlen och att man inte kommer tillbaka till den här världen. Så att när jag sa ängel, då fattar han precis vad jag menar.
Och du vet, det är lite otydligt från domen, men vi kan inte riktigt svara på om det den frågan har ställts eller inte, men det verkar inte så i alla fall, utifrån det man kan läsa. Och definitivt så har hon ju sagt saker under förundersökning som används mot henne, och det är egentligen det man dömer henne på. Dock tycker jag att även om man utgår från det, så landar jag i att det kan vara så att han inte förstod vad ängel betyder, och det kan också vara så att han inte förstod vad ängel betyder, men jag har ingen aning om vilket, som dummare eller som nämndeman, vilket innebär att jag måste fria. Så där landar jag, så där är vi inte riktigt överens. Nej. Även om vi är överens om det första ledet, men vi är definitivt inte överens med tingsrätt när jag faller, så mycket kan vi ju konstatera. Och vad hände om vi landade där? Vad dömdes systern för?
Ja, hon dömdes inte för mord då, som var förstahandsyrkandet, utan man rubricerade ner det, alltså satte en lite lindrigare etikett på det, nämligen dråp. Och skälet till att man gjorde det, utgångspunkten naturligtvis när man dödar någon är att man ska dömas för mord. Men här uppfattade det tingsrätten som att det var så att säga, från hennes perspektiv, ändå ett gott skäl till varför hon gjorde det här, för hon ville undvika att han skulle bli tvångsvårdad och inlåst, vilket ju, precis som vi var inne på i inledningen här, var hans största skräck. Så att hon ville på det här sättet minska hans kommande lidande, och det menar man var en förmildrande omständighet, och därför rubricerar man det som dråp, och hon fick 6 års fängelse.
Och det är ju det läge, för att straffskalan går mellan 6 och 10 år, och man landade ju på just 6 år, så att man sa att det var så lindrigt det kan vara för att vara ett dråp. Så man hade väl en viss empati för systern och förståelse för systerns tankar och tankegångar, men man köpte väl inte att den här personen, utifrån vad läkaren sa, hade förstått vad det innebar att ta de här tabletterna.
Men om vi liksom bara tar det då, om det hade varit så, låt oss säga då att egentligen oavsett om man kom fram till att man är självmordsbenägen eller inte, låt oss säga att domstolen kommer fram till att nej, men han tog de här tabletterna av egen fri vilja och förstod konsekvenserna. hade det räckt så att säga att döma henne då, givet att det var ju faktiskt hennes recept som den här tramadolen kom ifrån och det var hon som ställde fram tabletterna, det vill säga hon gav honom verktyget för att ta livet av sig. Hade det räckt för att döma henne?
Nej, gränsdagen där har vi pratat om ett annat avsnitt och den är inte helt lätt. Men här att han gjorde så pass mycket så att han hade landat i det som heter medhjälp till ett självmord. Och det är ju inte straffbelagt. Däremot om du själv petar in tabletterna i munnen och får den personen att svälja, då hamnar du i ett annat läge. Då tycker man att du är inte längre medhjälp utan du är faktiskt den som är gärningsmannen och då är det dropp.
Och det är precis det som tingsrätten konstaterade i sin dom också, att det hon gjorde, det var så pass osjälvständigt så att säga i förhållande till att han dog, att hon inte kan dömas om det inte är så att han inte förstod konsekvenserna av det.
Och om vi nu ska vara lite elaka mot försvararen och vi ska vara ärliga, så att vi har inte varit i rättegång, vi har inte varit där, men utifrån det vi läser i domen, tycker att försvaren borde gjort och skulle gjort och kunde gjort något annorlunda och hade lett till något resultat?
Ja, men vi har ju varit inne på det nu. Alltså, dels då undersöka om det finns någon expert som har någon uppfattning, och du har ju erfarenheter av det, Martin, om vilka så att säga, tendenser eller signaler som självmordsbenägna personer skickar i tiden före. Alltså, vilka slutsatser kan man dra av den här typen av beteenden? Och dels en expert på temat mental ålder och konsekvenstänk. Och då kan man ju, kanske någon invänder, ja, men man kan ju inte bara plocka in en läkare som inte har träffat honom, han är död nu. Ja, fast man kan dra slutsatser av journaler och vad olika personer berättar om en person.
Det kan ju vara någon läkare som är expert på just personer med just den här funktionsnedsättningen inom autismspektrat som säger att nej, men det går inte riktigt att svara på, för att det kan vara så att visst, en mental ålder av 9-10 avseende vissa hänseenden, men avseende andra saker så har han kanske en jättestor erfarenhet som kompenserar det och så vidare. Mm. Det vet vi inte, om vi kanske den försvararen redan har undersökt men inte hittat någon sån.
Så kan det vara.
Men det kan vara att man inte undersökt alls. Men jag tror nog att ofta är läkare inte särskilt överens. Man brukar ofta hitta läkare som tycker olika saker. Det är inte helt självklart.
Och för det tredje så skulle man ju kunna, om det nu som vi har varit inne på nu är otydligt vad den här systern menar med olika saker. Nu kan det ju vara så att det bara är rakt upp och ner så att hon medger att hon har inte förklarat konsekvenserna och hon struntar i det helt enkelt, men det tror jag inte. Utan jag tror att hon menar att han förstod vad han gjorde så att säga. Och då måste man ju begära ett ytterligare förhör med henne i hovrätt om man överklagar den här domen, där hon får förtydliga och förklara hur det ligger till egentligen. Alltså poängen är helt enkelt att det låter som att hon har blivit fått dåligt förklarat för sig.
Vad det svar innebär.
Ja, men hur viktigt det är att vara tydlig för domstolen så att det inte blir som det blir här.
Och det gäller ju också under polisför. Här verkar som att hon har, kanske låter lite hård, men babblat på och sagt massa saker. Kanske inte menat något illa eller menat något fel, men pratar man för mycket så är det lätt att ta lösryckta citat som då åklagaren lyfter fram under rättegången som låter superfel, men som när man lyssnar på hela förhöret kanske inte alls är fel, eller man kanske förstår det jättebra, men när åklagaren läser det ur en förhörsutskrift i en rättegång så tänker domstolen, oj, ja, men om du har sagt så där, då måste du ha förstått att inte han förstod.
Exakt, vad det handlar om när du försöker säga, Martin, är helt enkelt att man måste förklara för sin klient som utomstående så att säga, så här, bara så att du vet, när du säger det där, då kan det uppfattas på det här sättet. Så att jag förstår, jag hör vad du säger, jag förstår att det inte är så du menar, men det är så det kan uppfattas.
Och sitter man på det förhöret och inser att här kommer ett sånt citat, då måste man ju ta en paus, förklara för klienten, ställa frågor till klienten, vad menar du egentligen med det här citatet? För då får man en helhetsbild, eller i vart fall under rättegången, när det läses upp av åklagare, vilket det såklart har gjort.
Ja, och så får man säga då att ja, då förstår jag vad du menar, men det är inte så det låter när du säger på det sättet.
Så att svårt att säga exakt vad som hände under rättegången, men utifrån det man kan läsa här så låter det som att det kanske inte ställts tillräckligt många kompletterande frågor och har lämnats en viss oklarhet efter att rättegången är avslutad som kanske inte borde finnas där.
En oklarhet som i det här fallet då har gått ut över den tilltalaren, även om det egentligen borde vara tvärtom.
Ja, men det är ofta så det är, för att ofta speciellt i sånt här läge när åklagaren målar upp en bild av att här är någon som har förgiftat ett barn, en 9-10-åring mer eller mindre, även om det är en vuxen person, så är det det man gjort. Man har ställt fram gift framför en 9-10-åring som inte förstår vad han har tagit och har orsakat döden. Då köper man att då finns det kanske en viss vilja hos tingsrätten att döma. Man kan få tolka allting så ont som det bara går.
Vad har vi lärt oss idag, Martin?
Jo, vi har lärt oss att för det första, det inte är straffbart normalt sett att ge gift eller tramadol eller någon form av receptbelagda mediciner till en person som själv vill ta sitt liv om man bara lämnar över och den personen gör allt. Men om man lurar personen att ta medicinen eller giftet, då hamnar man i ett annat läge, då hamnar man på mord eller dråp.
Mm. Ni har lyssnat på en av avsnittet på Den skyldige med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Podplay, en del av